En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Prinsessan Madeleine startar eget hudvårdsmärke. Varför ska hon ge sig in i hudvård? Och hur går det ihop med hennes titel prinsessa?
Och flärd och lyx är tillbaka på Kungliga slottet efter år av sparkrav. Och vi berättar allt om den glittrande galamiddagen.
Och hör hur Meghan Markles nya podd låter. Jag kan säga att det blir mycket... Oh my god!
Det här är Kungligt. Jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Björling. I måndags så meddelade prinsessa Madeleine på sitt Insta-konto att hon ska lansera ett eget hudvårdsmärke kallat Minlen tillsammans med företaget Vileda. Ett varumärke som beskriver sig själva som att de utvecklar hälsa och skönhet i harmoni med naturen. Ett företag som har kopplingar till antroposofi som hyllar både homeopati och andevetenskap. Och Madeleine, hon skrev på sitt konto: Minlen is the first natural, responsible, multi-generational skincare brand in Europe, created with the needs of both young and growing families in mind. I will use my name Madeleine Bernadotte in my work with Minlen. Hudvårdsmärket Minlen kommer att lanseras efter sommaren, och nu kommer den stora frågan, Jenny. Hur överraskad blev du? För vi satt faktiskt i samma rum när det här kom. Jag vet ju lite svaret, men berätta.
Ja, jag blev jätteöverraskad över att Madeleine gav sig in i hudvårdsbranschen. Jag såg inte den komma alls. Men okej, om vi börjar med namnet. Den här serien heter då Minlen, och Len är ju Madeleines smeknamn hos familj och vänner. Så att den här produkten, den är ju i allra högsta grad förknippad med prinsessan själv. Och det är ju jättemånga som har reagerat på att hon ska starta eget företag. Strax efter att hon gick ut med nyheten på sitt Instagramkonto så skickade hovet ut ett pressmeddelande. Kanske var stämma lite i bäcken, men det lät så här: Riksmarskalksämbetet gör bedömningen att denna privata näringsverksamhet går att kombinera med prinsessa Madeleines ställning som kunglig höghet. Alltså det är bara ett litet utdrag ur det här längre pressmeddelandet. Men man kan ju då anta att det här har varit uppe för diskussion på hovet och inom familjen, för ingenting görs ju utan kungens godkännande.
Men det som slog mig igen, vi måste ändå ta, för mig blir det lite så här superviktigt, för att när jag såg det här, hon ska alltså driva och lansera hudvårdsmärket i sitt eget namn då, Madeleine Bernadotte, men, och nu säger jag män i ordet med versaler, hon lanserade ju nyheten via hennes Instakonto som heter Princess Madeleine of Sweden. Alltså, hallå där, nu måste vi backa bandet lite, för det där, redan där blir det ju motsägelsefullt, i alla fall i mitt huvud.
Ja, men det blir det ju såklart. Prinsessans Instagram, det är ju en enorm marknadsföringskanal. Hon har 345 000 följare där. Och det är ju ändå så, genom att döpa eller ha namnet på Instakontot Princess Madeleine of Sweden, så är det indirekt också, det blir en officiell kanal för henne utåt mot folk. Och inte bara det, utan det hon gör då när hon gör den här reklamen för det här märket som kommer då i sommar, det kommer reaktioner på det. Kommentarer om att hon håller på med dold marknadsföring för att hon inte då reklammärker sitt inlägg. Och här i Sverige är ju detta en jättediskussion hos influencers, hos PR-byråer, hos myndigheter och så vidare. Man är väldigt noga med att gör man reklam för egen verksamhet, då måste man skriva ut det, därför att det är dels för att vi har de reglerna i Sverige också, väldigt många unga som är ute på sociala medier.
Och vara transparent och så vidare.
Ja. Men om man ska bryta ner det så måste jag ändå säga så här. Jag tycker det är kanonbra att Madeleine tar sig för någonting. Hon vill tjäna egna pengar, och det förstår jag. Och så vitt jag vet så jobbar hon ju för Childhood ideellt. Alltså hon verkar inte ta ut någon lön därifrån. Och sen får man också tänka att kungen, han tog ju beslutet hösten 2019 att kapa grenarna inom familjen. Det är ändå så att Madeleines och Carl Philips barn, de är inte längre en del av kungahuset. De får inte ta del av appanaget. Och enligt riksmarskalken som jag pratade med då under det pressmötet 2019, sa ju också det att indirekt kommer det bli så att Carl Philip och Madeleine tar lite grann ett steg tillbaka. De representerar inte lika mycket. Det ska vara fokus på kungen och tronföljaren. Så, att starta då ett bolag, att ha egen verksamhet, det tycker jag i grunden är bra. Hon vill tjäna pengar, hon vill vara självständig. Men man...
Alltså det kan man ju inte säga någonting emot. Nej. Och det förstår jag också, det är inga konstigheter. Men vi kommer ändå till ett antal män, upplever jag.
Ja, hon har ju, vad jag ser i alla fall, ett par utmaningar att ta sig an. Det första är att det står helt klart att det är hennes kungliga status som säljer. Och det är därför hon skriver detta på sitt Instagramkonto då, som bär titeln också då, Princess. Veleda är ju såklart också mycket, mycket medvetna om att den svenska prinsessan är en garant för inkomster. Det är på något vis en lyxig stämpel på deras varumärke.
Tror de öppnade en bubblare där på deras kontor?
Det är klart de skålar champagne. Övertygar om det. Men det är också så, och det måste man lägga till det viktigt i sammanhanget, och som du och jag pratade om innan vi satt oss i studio nu. Veleda använder Madeleines prinsesstitel i sin reklam på sina konton.
Mm.
Det här ställer till det för henne. Ska hon vara officiell eller inte? Svenska hovet vill att hon ska vara privatperson i detta. Veleda vill att hon ska vara prinsessa. Det måste de lösa. För är det så att hon ska vara prinsessa och göra reklam för detta? Nej, det går inte. Och den andra utmaningen, det är också det valet av samarbetspartner. Veleda är stort, det är internationellt, det är välkänt. Men det är ju inte ett typiskt L'Oréal eller Nivea. Det har kopplingar till antroposofi. Det är en rörelse som hyllar både homeopati, ni vet de här små pillerna med påstådd medicin då, som man spär ut 1 miljard gånger. Och också andevetenskap.
Precis. Och sen så finns det finns så många dimensioner på det här. För jag tror att många kommer ha ögonen på det här framöver. För det var ju inte heller länge sedan som hon klev in som tillfällig riksföreståndare istället för kungen då. Och det var ju så sent som höstas. Kan hon fortsätta göra det?
Ja, jo men det kan hon. Carl Philip, han driver ju också eget bolag och han kan ju axla den rollen. Så det är lika villkor där för prinsessa Madeleine. Men det handlar ju om, så länge hon inte gör någonting som går utanför de kungliga ramarna. Så länge hon inte gör en Märta Louise och går bananas kring och kränga saker, så är det är inget problem där inte.
Men okej, vi har varit inne på det här att vi förstår ju ändå att hon kanske vill tjäna sina egna pengar. Hon kanske vill driva ett projekt. Hon vill ha någonting, en självständighet. Och det kan man ju inte mer än att hylla. För annars så kanske hon bara får skäll över att hon inte gör något och lever på liksom pengar från... Hon får ju ingen del av apanaget då, som vi har nämnt. Hur mycket behov av pengar har hon, tänker du?
Ja, men det är klart att Madeleine har en privat förmögenhet. Det är inte så att hon behöver gå från hus och hem. Alltså, hon bor ju också i en jättestor våning i hovstallet som betalas för henne. Hon klarar sig bra, men samtidigt så det finns säkert en drivkraft att vilja tjäna egna pengar, att stå på egna ben. Kanske inte är jättekul att vara 40 plus och liksom stå i beroende till sin pappa och hovet och svenska staten.
Oh my god, det hade man ju inte velat. Ja,
nej, svenska staten ska jag inte säga, för hon får inte del av apanaget. Men sen kan man också kolla då på hennes bror, prins Carl Philip, som också driver företag. Det här designföretaget Bernadotte och Kylberg. Han får del av det statliga anslaget. Han får 1,1 miljon per år, han och Sofia. Och det är ju för att de representerar i större utsträckning än Madeleine som har bott utomlands. Så det ska också bli intressant att se nu när Madeleine flyttat hem. Kommer hon representera mer? Mm. Kommer hon också få en del av det här så kallade rambeloppet som man kan läsa om i årsredovisningen från hovet? Där kungen då tilldelar en klumpsumma till sina familjemedlemmar som då är arbetande kungligheter.
Mm. Och ytterligare en dimension på det hela, för du nämnde ju också Märta Louise. I Norge så fick ju kungahuset och främst då Märta Louise mycket kritik när hon använde sin prinsesstitel samtidigt som hon, ni kommer säkert ihåg det, hon sålde ju bland annat bildrättigheterna till hennes bröllop med shamanen till Netflix och rättigheter till brittiska tidningen Hello. Och det här med prinsesstiteln, kommer det finnas en risk på något vis att Madeleine kan bli av med sin prinsesstitel?
Nej, man gör inte riktigt så idag, inte den här generationen. Det var vanligare förr, om till exempel, jag menar, kungens farbröder gifte sig med kvinnor av folket. De blev direkt på bröllopsdagen av med både titlar, status och privilegier. Nu resonerar man mer så att det är liksom en födslorätt, man är född prins eller prinsessa. Märta Louise har ju kvar sin prinsesstitel i Norge, men hon får inte använda den i kommersiella sammanhang. Och hon får inte heller representera norska kungahuset för att hon gång på gång brutit då mot det här förbudet att använda sin kungliga titel då när hon kränger prylar och sådär.
Mm.
Och det var kungen och kronprinsen Håkon, då hennes bror, som verkligen satte ner foten och tog det här beslutet.
Mm. Men på något sätt så är det så att Märta Louise förknippas ju ändå fortfarande med kungahuset. Och just det, lite kuriosa, Jenny. Vem var tidig med att gratulera Madeleine på hennes Instakonto via en kommentar? Jo, just Märta Louise. Hon skrev väldigt snabbt, alltså det var inte många minuter. Grattis, så fantastiskt, och hjärta och applåder, skrev hon. Och nyheten hade ju aldrig fått så här stor uppmärksamhet häromdagen om hon inte var just prinsessa och en del av svenska kungahuset.
Nej, men så är det. Den här kungliga statusen, det är ju ett mycket kraftfullt PR-verktyg. Jag tycker man ska vara väldigt försiktig hur man använder den. Jag har haft så här dialog med följare på sociala medier och via mejl och sådär också. Men när det gäller argumentet att prins Carl Philip ju också har företag, varför klagar ingen på honom?
Mm.
Jag anser att det ska vara samma villkor och samma diskussioner kring det.
Fast vi har pratat om hans verksamhet förr om åren ganska mycket.
Mm. Ja, men jag tror att man nog ändå kan tänka så här att det som skiljer dem åt är ju att Carl Philip, han har ju ägnat åratal av studier inom grafisk design. Han startade ett företag så att han då kan leva på detta. Här hemma i Sverige så har det varit många diskussioner och stor rapportering kring den svenska och internationella skönhetsbranschen. Man har kunnat läsa om influencers som sätter sitt namn på hudvårdsprodukter och smink. Många är ju framgångsrika, alltså Bianca Ingrosso, Ida Warg, Rebecca Stella, Linda Hallberg och så vidare. Jag tror inte man ska fastna i den diskussionen att liksom sälja hudvård på något sätt skulle vara fulare än att skapa design. Utan där får man nog liksom hålla en balans. Men sen är det ju så att skönhetsbranschen omsätter i världen idag hundratals miljarder.
Absolut.
Den är lukrativ.
Ja.
Det var nog inte det första jag tänkte att prinsessa Madeleine skulle ägna sig åt.
Nej, men det är ju det som jag också funderar på. Det är klart att hon kanske är väldigt intresserad av det här ämnet. Hon kanske kan en del och har koll på det. Men kunde hon, ibland så tänker jag så här, hon gillar ju hästar, vad jag vet. Kanske andra saker. Kunde hon inte starta någon annan verksamhet som inte blir så uppseendeväckande? För precis som du nämnde, det är ju också väldigt mycket diskussion om skönhetsindustrin, hur mycket det omsätter. Och vi har ju de här internationella kändisarna som du nämnde. Det finns ju Scarlett Johansson, Cindy Crawford, Paris Hilton, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez. De tjänar ju enorma pengar på sina hudvårds- och sminkmärken. Vad landar vi i det här? Är det någon slags ny era vi ser i svenska kungahuset?
Ja, det är absolut en ny era. Vi ser en yngre generation kungligheter som vill tjäna pengar och stå på egna ben. Och de är lite barn av sin tid. För idag så handlar mycket om sociala medier, att sälja produkter. Man går in i branscher som är extremt lukrativa. Så det är en ny era, och det är också ett nytt problem för kungahusen i Europa att hantera de här familjemedlemmarna som kliver in i den här branschen. Om Madeleine vid ett första inlägg när hon presenterar sin verksamhet begår brott mot lagar kring reklam och PR. När hon gör uttalanden som blir otroligt ifrågasatta, som det här du nämnde i början, att det här är det första hudvårdsmärket som är då ansvarstagande och för generationer och så vidare. Man får inte göra sådana misstag. Mm. Hon ska ha rådgivare som går igenom vartenda ord som publiceras. Därför man vet också att hon som kunglighet kommer bli otroligt granskad och kollad. Och om hon vill underlätta för sig själv, då gör hon inga fel. Då vill hon ha bra folk som kollar, helt enkelt.
Kronprinsessan Victoria åker i april till Nigeria, och besöket inleds i landets huvudstad Abuja. Därefter följer 2 dagar i Lagos, Nigerias då största stad. Programmet är inte riktigt spikat än, Jenny, men det blir ju ett officiellt mottagande i huvudstaden då, och ett av de svenska statsråden kommer att följa med på resan. Vem vet man inte riktigt än, va?
Nej, jag tror inte de har bestämt det.
Men utrikesdepartementet beslutade i maj 2023 att skärpa avrådan för resor till vissa delar av Nigeria. Men nu undrar vi lite, Jenny, varför reser någon just dit? Och jag tänker att det kommer bli ett rejält säkerhetspådrag. Och du har ju rest väldigt mycket med henne världen över. Hur går det till när hon är på en sån här resa?
Men det jag vet är att hon åker dit, det är ett officiellt besök, hon åker dit för att stärka banden mellan länderna. Hon har ett program hon ska följa och det kommer då vara representanter för regeringen med. Men det är såklart en fråga om mycket hög säkerhet. Nigeria är Afrikas folkrikaste land. Det är ett land i konflikt. Och svenska ambassaden i Nigeria, de varnar ju väldigt mycket för risken att drabbas av terroristattacker, kidnappning, våldsamma oroligheter och brottslighet som då är väldigt, väldigt hög i landet. I vissa delar ska man då lägga till.
Mm.
Men det är faktiskt ett av de länder med högst risk för utlänningar att kidnappas.
Mm.
Och den risken har ökat senaste tiden, skriver man då på svenska ambassadens hemsida. De hade också lagt upp en siffra, där, eller de skrev så här att sen januari 2009 så har hundratals utländska medborgare utsatts då för kidnappning eller försök till kidnappning. Så det är klart en risk.
Ja, absolut. Nu är ju för sig då kronprinsessan inte vem som helst som reser dit. Det är ingen backpackerresa eller något sånt där, tänker jag mig. Men kan du beskriva lite hur säkerheten kan komma att se ut då under den här resan?
Mm. Victoria reser ju alltid med minst två team med livvakter från Säkerhetspolisen. Och man gör alltid ett så kallat förbesök, för man vill gå igenom alla platser som en kunglighet då ska befinna sig på.
Mm.
Man åker samma vägar, man försöker då hitta svaga punkter.
Just det.
Där man har då extra säkerhet och så vidare. När kronprinsessan reser då i Nigeria, hon kommer ju ha poliseskort hela tiden, vart hon än ska i de här städerna. Så jag menar, egentligen kan man ju tänka att det kanske inte finns något säkrare sätt att vistas i landet. Nej. Än som en kunglighet, för att det är sån enorm koll på henne.
Mm. Det här var ju en officiell resa. Samtidigt så var ju kungen och drottningen nyligen i Kenya på en privat semester, en resa som omgavs av en hel del hemlighetsmakerier. Resan började på Bromma flygplats där kungaparet och två privata gäster bordade ett privatjet söndag den 1 mars. Expressen skrev att gästerna ombord var Rickard Olsson och hans fru Ylva Spendrup.
Mm. Nu ska man inte förväxla det med Rickard Olsson, tv-personligheten.
Nej, jag trodde det, eller tänkte ja. För sig. Nej, det kan det inte vara.
Nej, utan det är liksom gamla vänner då till kungaparet. De var ju bland annat bjudna på kungens 70-årsfest. Det är en privat semester det här. Hovet berättar ingenting. Men Expressen har faktiskt då kunnat avslöja flera detaljer kring resan. De besökte godset Kisima Farm och de bodde då på Gundua Guesthouse. Och det är då någon närstående till Ylva Spendrup som då driver det här godset Kisima Farm. Och så sägs det då att de har gjort safariturer, för det finns flera jättevackra naturskyddsområden som ligger nära.
Mm.
Jag har varit där. Och de besökte även en skola då som drivs av Gundua Foundation, som Victoria faktiskt är beskyddad av.
Mm-hmm.
Mm. Och hon var där 2009 och invigde den här skolan, så då var jag med henne där. Och...
Du var med där då?
Ja.
Alltså alla dessa platser du har varit med, kungafamiljens medlemmar, framförallt då Victoria. Hur gick den där invigningen till då?
Nej, men det
måste ju ha varit en väldigt spännande upplevelse.
Ja, jo, men det, då på den tiden när kronprinsessan reste så mycket så... det är verkligen glad för. Jag har fått se väldigt mycket. Men just där vid Gundua skolan då, så då hade man rest en stor sten bredvid skolan. Så Victoria avtäckte den då och klippte ett band. Och så låg det en massa blomblad på marken runt stenen. Det var ju väldigt, väldigt fint. Men det var ju också av och till en ganska tuff resa, kom ihåg. För jag reste tillsammans med Aftonbladets fotograf Peter Wikström. Just den dagen då så startade vi, det var inte ens gryning, det var nog mitt i natten. Så vi skulle ta en jeep, skumpade iväg på rätt så dåliga vägar då i evighet. Victoria flög, kommer jag ihåg.
Mm.
När vi var framme vid skolan så, ja, det var verkligen en hel dag. Och på den tiden i alla fall, 2009, då var det liksom, det var bara stora fält och mitt i låg den här skolan då. Mm. Så det stekte ju på rätt så bra med solen och det var väldigt varmt.
Solhatt på, det vill säga.
Ja, jag hade keps, jag kommer inte ihåg. Men man hann liksom inte äta och dricka, utan det är man på sådana resor, ja, då är det ju jobb hela tiden. Så jag blev lite svimfärdig. Jag minns att jag sjönk ner på knä på den här, på ett av de här stora fälten.
Oj.
Vid skolan. För kungligheterna och gästerna, de satt ju ner, men vi pressen stod upp liksom, när det var invigning. Men Peter var ju schysst och han fixade någon sån här fotografisk specialare till mig. Det var liksom en kopp energidryck med massor med druvsocker mosade i, så att jag piggnade till.
Men, där ute på fältet.
Ute på fältet i Kenya.
Mm. Jag tänkte, det är lite skillnad på när kungafamiljen reser privat och när de reser då i jobbet officiellt. I vissa fall har jag förstått igen att kungaparet kan resa, de kan resa lite inkognito. Och då, kan du inte beskriva lite skillnaderna?
Ja, så är det ju. I vissa sällsynta fall får man väl säga kan de resa med regeringsplanet. Och jag menar på privata semester uppenbarligen då med privatplan. Men annars är det ganska mycket reguljärt. Och då sitter de ju längst fram i planet. De går på sist, de går av först. Ofta väntar ju bilar på dem då direkt på plattan som plockar upp dem. Så de behöver inte gå igenom tull och passkontroll. Nej. På samma sätt som vi andra. Alltid livvakter. Jag har faktiskt varit med om ett par gånger när livvakter ryckt in då inne i kabinen.
Vadå ryckt in? Det är en utryckning.
Ja, men alltså det är ofta om... Folk är så nyfikna på kungafamiljen.
Aha, okay.
Mm. Ibland händer det att någon vill gå fram då till rad ett.
Ja.
Och bara byta några ord. Mm. Och de tänker att det är helt okej att göra det. Mm. De tänker inte på att kungaparet kanske sitter där. Det kanske är enda stunden för dem att få lite sömn. Eller enda stunden för dem att läsa på någonting.
Mm.
Inför några möten och sådär. Men då... har ju livvakter direkt så här, ställt sig upp, motat bort personen. Då kan ju en del personer bli lite så här upprörda och tycka att men nu...
Ja, varför får inte jag? Och, ja, jag menar ju bara väl.
Jag menar väl
och,
liksom.
Ja, precis.
Men det är ju ofta liksom för att bara skydda liksom det privata kring kungaparet. Mm. Så där. De livvakterna är ju ofta inte bältade i stolen. Alltså de har inte...
Vilka hökögon du har.
Ja, men jag har hållit på med det i 22 år. Ja. Lite arbetsskadad.
Ja.
Men det är klart, när är det turbulens och så, det är klart att de sitter liksom ner i stolen med bälte. Men det är för att de så snabbt ska kunna
resa
sig. Liksom.
Mm.
Det är ingen som sitter och sover av livvakterna, kan jag säga, på de här resorna.
Nej, men de är ju på jobb.
De är på jobb.
Men det här med att jag nämnde... Jag vet inte om jag har fått för mig det här, eller om det stämmer. Så därför är det så bra att kunna fråga dig. Reser man ibland under annat namn?
Nej,
inte. Eller vi kanske vet vi det.
Nej, men det har jag svårt att tänka mig. För allting är väldigt officiellt. Även om de reser privat, reguljärt, så måste... Då meddelar ju hovet. Alltså det finns ju liksom ett protokoll där.
Mm.
För att flygplatserna och personal måste vara medvetna om att det kommer en VIP-person.
Ja,
och det finns ju liksom procedurer för hur man tar hand om dem och sådär. Hela flygplatsen är på tå. Men det är klart, det kan hända att kungligheter checkar in på hotell i annat namn.
Mm.
Jag har någon sån här story i bakhuvudet om att prins William brukade checka in under något namn, John Cambridge eller vad sjutton det var. Alltså, så att det är klart att det händer.
Mm.
Det gör det ju.
En sak som jag tycker ändå är värd att nämna i sammanhanget är att ju kungen och Victoria inte heller får resa tillsammans. Så det handlar ju helt enkelt om säkerhet. Om det skulle ske en olycka så ska de då inte vara på samma flygplan. Och detta kommer ju också påverka prinsessan Estelle en dag. När hennes mamma Victoria blir drottning så kommer de inte att få flyga tillsammans.
Nej, då kanske Estelle och prins Daniel tar en annan flight.
Mm.
Sen vet jag att man ibland ruckar på de här reglerna för att man har inte riktigt något val så där. Och nu är barnen små och man reser tillsammans självklart. Liksom. Men annars är det, annars försöker man hålla på det ändå så pass det går. Liksom.
Mm.
Jag tänkte på det när kungens pappa, han dog ju i en tragisk flygolycka. Om det var 1947 kan jag tänka mig, eller 49, jag kommer inte ihåg. Men då var det tänkt att Sibylla skulle sitta med på den flighten. Det hade varit fruktansvärt. Hon hade haft någon förkylning så hon följde inte med. Men det hade varit så fruktansvärt också om kungen hade kunnat förlora båda sina föräldrar i en sån olycka. Man kan ju inte styra av detta. Det är saker händer i världen. Men jag tror man, just när det gäller tronföljarna, så vill man ändå säkra tronföljden liksom.
Mm. Nu ska vi bege oss till Storbritannien. Vi lämnar lite svenska kungahuset så länge. För häromdagen publicerade den brittiska prinsessan Beatrice ett inlägg på Instagram där hon berättade om sina upplevelser när hennes dotter Athena föddes flera veckor för tidigt då. I januari fick hon sitt andra barn tillsammans med sin make Eduardo Mapelli Mossi. Var det rätt uttalat, Jenny?
Ja.
Ja, toppen. Hon skrev bland annat så här: det finns inte mycket som förbereder en för stunden när man inser att ens baby kommer att komma tidigt. Det finns så lite kontroll. Kommer hon att komma frisk? Kommer att uppstå komplikationer? Hur ska man jonglera resten av familjelivet samtidigt som man försöker hålla en liten människa trygg och frisk? Slutcitat.
Åh, det där går in i hjärtat.
Ja.
Jag kan ju tänka mig att man är otroligt skör, orolig och rädd i ett sånt läge. Du har ju barn också, jag också. Man är ju inte jättekaxig efter en förlossning.
Jag var bara så glad över att de kom ut.
Ja,
att det var över.
Att det var över. Ja, de är ju så pyttesmå och så utsatta redan när de föds i rätt tid. Så att alla då som har prematura barn vet ju hur fruktansvärt det är. Det var ju någon som nämnde, jag gjorde en intervju med en tjej för många år sedan som fick tvillingar alldeles för tidigt. Och hon sa att läkaren hade sagt till henne att det är som att befinna sig i en krigszon. Alltså det stresssystemet i föräldrarnas kropp är på slaget
vidrigt.
Men Beatrice då, hon berättar om sin oro. Att det snurrar massor av frågor i hennes huvud. Men de hade också rätt tidigt fått veta innan förlossningen att barnet skulle komma för tidigt.
Så man kanske åtminstone, jag tror att man kan teoretiskt, intellektuellt kanske förbereda sig, men man kan ju inte göra det känslomässigt ändå. Men det var detta hon då berättade om. Och Beatrice födde på Chelsea and Westminster Hospitals. Det är samma sjukhus som prinsessan Catherine födde barn. Beatrice konstaterar att hon lever ett privilegierat liv, men att hon delar samma rädslor kring en graviditet som alla andra. Hon skriver att liksom otaliga andra blivande mammor låg jag vaken veckorna före förlossningen, försökte känna av varje rörelse i magen och frågade mig själv om och om igen, vad händer om det där inträffar eller om det där händer?
Det är väldigt fint beskrivet tycker jag. Det är ju så det är. Och hon säger också att hon hade turen att bli noggrant övervakad av ett medicinskt team. Att hon är mycket medveten om hur lyckligt lottad hon är. Och hon skriver också att hon var så liten att det tog flera veckor innan tårarna av lättnad torkade. Och livet med vår friska bebis kändes verkligt. Hennes fötter var så små, nästan lika små som tassarna på en av min äldsta dotters mjuka kaniner. Ändå lite gulligt.
Ja, och det var väldigt bra. Alltså, när man gör en liknelse, då får man ju verkligen synen framför sig.
Och idag mår ju Athena bra. Men Beatrice skriver också då att hon och Eduardo, de har ju inte fått alla svar på varför dottern föddes för tidigt. Så nu vill då prinsessan hjälpa andra som föder barn för tidigt.
Nu har jag inte sån här djupgående insikt i just detta ämne. Men det finns ju många frågor i livet som man aldrig kanske kommer att få ett svar på. Man får lära sig bara leva med det. Och det gick ju bra till slut. Prinsessan avslöjade även att bästa knepet för att bli av med oron, det var att prata om det. Och hon pratade med familj och nära vänner, men även med andra mammor vid skolgrinden, skriver hon. Nu teamar hon upp tillsammans med en av hennes äldsta vänner, Alice Naylor Leyland, för att skapa en baby shower collection för vännens varumärke, Mrs. Alice. Intäkterna ska gå till projektet Born, som startades av professor Mark Johnson, som arbetar för att stoppa för tidig födsel.
Ja, men det är ett fint initiativ.
Ja.
Och kanske är det ändå så, för Beatrice nämner ju sin mamma Sarah Ferguson i sin text. Hon har fått 2 cancerdiagnoser de senaste åren. Jag kan tänka mig att när man befinner sig mitt i livet, hon har haft ett prematurt barn, en mamma som har haft cancer 2 gånger. Jag tror verkligen man stannar upp och reflekterar att hon vill engagera sig i de här hälsofrågorna.
Ja, precis. Ja, och både prinsessan Beatrice och hennes syster Gigi har haft det rätt tufft den senaste tiden. Dels då deras mamma som du nämnde igen och hennes cancerdiagnoser. Det är ju inte helt lätt att ta sig igenom, och det är såklart säkert jättemycket oro kring det och hur det ska gå. Men de har också haft det tufft med deras pappa, skandalprinsen Andrew. Ni vet, han som hade kopplingar och vänskapsband med den dömde pedofilen och miljardären Jeffrey Epstein.
Ja, men det var ju en
kladdig historia.
Härva. Ja, och Virginia Giuffre, hon anklagade prinsen för våldtäkt. Och de två träffades ju genom Epstein. Och Virginia, hon ska bara ha varit 17 år när hon tvingades ha sex med prinsen. Han ville såklart försvara sig. Han ställde upp på en intervju med det här programmet Newsnight på BBC. Det var 2019. Det blev katastrof.
Just.
Den var fruktansvärd. Prinsen blev påkommande med flera lögner. Och det var efter det som drottning Elizabeth bestämde sig för att nej, prins Andrew får inte vara en arbetande kunglighet.
This is enough.
Det här är nog.
Mm. Jag tänkte vi ska prata lite mer om prins Andrew. För trots att han är ju inte då så synlig längre, och det har ju mycket med drottning Elizabeths beslut också att han inte ska representera. Men det kommer ändå regelbundna rapporter om honom i brittiska medier. Det har den senaste tiden handlat mycket om hur han bor i det, på det här platsen, det här huset som heter Royal Lodge. Och det är en enorm villa med 30 rum och en stor pampig park. Jag tittade på bilder på den här om dagen. Jösses Amalia, det är ingen liten litet förråd. I 2 års tid har kung Charles försökt övertala då Andrew att flytta ut, men har inte lyckats. Och nu undrar vi ju lite här, Jenny, varför får inte Andrew bo kvar där? Han har ju ett hyreskontrakt på 75 år som han skrev på när hans mamma då, drottningen, levde.
Mm. Nej, jag håller med dig. Det är inget litet förråd han bor i. Nej, men det stämmer ju också att han sitter ju säkert där på det här kontraktet. Sen har ju kung Charles då haft andra planer för sin bror, för det stora huset. Kung Charles, han redan från dag ett har han ju liksom varit väldigt sparsam. Han vill vara ekonomisk som Storbritanniens regent. Och han tycker inte att Andrew och exfrun Fergie ensamma. Jag tycker inte det är okej att de bor då i dessa 30 rum. Deras döttrar har ju flyttat ut och så vidare. Och Andrew, han har ju inget apanage längre. Så frågan är också, har han råd att bo kvar?
Alltså jag tror att det här handlar om ganska mycket så här ego. Eller vänta, hans identitet. Ja. Han är ändå född i den här familjen. Ja. Han ska bo kvar där. Jag menar, det är ju bara han och Fergie som bor där. Vad ska de med 30 rum?
Nej, men det säger sig självt. Och sen att ta hand om det här stora huset och parken. Det kostar ungefär 250 000 pund per år. Det är ju över, det är väl nästan 3 miljoner.
Ja, nu har kronan stärkts lite, såg jag.
Ja,
kanske inte mot pundet, det hade jag inte riktigt super... Men det är, oavsett vad, det är mycket,
mycket pengar. Ja.
Men jag tänker, kung Charles då, han ville ut, hej då, tjota hej till prins Andrew. Men han kommer ju ändå inte sparkas ut på gatan. Det måste ju ändå finnas någon slags plan för honom, tänker jag, trots allt. Vet du någonting kring den? Vad vill kung Charles att han ska bo?
Ja, om man då ska lita på brittiska medier som har rapporterat jättemycket kring detta, så finns det planer. Kung Charles har erbjudit sin bror en lite mindre bostad, dock fortfarande stor. Frogmore Cottage, det är ju där huset som Harry och Meghan fick vid bröllopet.
Just det. Var därför jag kände igen det.
Ja, och det är ju jättefint, det är totalrenoverat. Det ligger dessutom inne då på kungligt område vid Windsor Castle, så att då kan man också tänka att det behöver inte kosta så mycket med säkerheten. För det finns redan enorm säkerhet där.
Och Charles kanske har koll på prins Andrew då.
Mm, det sägs ju också då att prins Andrews livvakter och säkerhet vid Royal Lodge och så vidare kostar runt 40 miljoner kronor per år. De pengarna har då kung Charles dragit in.
Mm. Kommer han att flytta ut, tror du?
Nej, men han vägrar. Det är kanske det här vi kommer in på, det med ego och stolthet också. Brittisk press kallar då den här situationen för belägringen av Royal Lodge.
Men han har ju en pension från marinen. Den är ju inte särskilt hög, kanske i alla fall inte i hans ögon. Och han har fram tills nyligen fått pengar från sin bror kungen. Men kungen har också strypt den här pengapåsen. Jag bara funderar på så här, vad återstår? För han ärde väl ändå trots allt en hel del pengar från sin mamma drottning Elizabeth när hon gick bort.
Ja, det sägs ju så. Men man får ändå tänka 250 000 pund per år för att ta hand om huset.
Ja, det går ju inte ihop liksom.
Nej, det är väldigt
på sista
mycket.
Raden. Ja.
Men det sägs nu att prins Andrew har hostat upp pengar för att underhålla huset och renovera det. Man vet inte var pengarna kommer ifrån. De ska ändå ha, alltså hovet har då ändå liksom gått igenom det här och sagt att det är legitima pengar. Men det är som att de här skandalerna kring prins Andrew, de tar liksom aldrig slut. För i december nu då förra året så avslöjades det att han umgicks med en potentiell kinesisk spion. Det är hans nära vän Yang Tengbo som anklagas för att spionera på Storbritannien för Kinas räkning. Och han får inte längre vistas i Storbritannien. Han är ju liksom, han kickades ut ur landet. För då hade ju MI5, ni vet den där organisationen, ni som lyssnar, som det är väl, vad ska man säga, spion.
Ja, en säkerhet.
Underrättelsetjänstverksamhet. Ja, de har ju gått igenom det här med Yang Tengbo då, och kung Charles sägs vara riktigt förbannad på den här historien och sin bror.
Ja, det är ju inte så, kanske så konstigt. Prins Andrew har ju genom åren fått massiv kritik av britterna, alltså folket. Inte bara det här med då vänskapen med Jeffrey Epstein, våldtäktsanklagelserna och de här konstiga affärerna han gjort. Det har även handlat om att han tycker själv, eller han har en ganska speciell attityd mot människor, vanligt folk. Vi ska lyssna på en inspelning som gjordes av Daily Mail när prins Andrew besökte kyrkan vid Sandringham i julas. I det här klippet vi ska lyssna på så går han fram till människor som står då vid avspärrningarna i hopp om att få en liten skymt av kungafamiljen.
Why do that?
We're not the press.
It's not about whether you're the press or not. It's just, why video?
Because it's just lovely. Just lovely moment.
But you ought to come and stand on this side. I know. And see what it's like. Having, all you have is little cameras facing you.
Sarah!
It's a really bizarre...
Av det vi hör är att han går fram till folk som väntar vid kyrkan. De har sina mobiltelefoner uppe och tar bilder av honom och de andra i familjen. Och en kvinna svarar direkt att ja, men vi är inte en del av pressen. Och så förklarar hon att de vill fånga ett fint ögonblick.
Mm.
Och prinsen är lite så här butter, lite sur. Och säger att ni borde stå på min sida av avspärrningen och se hur det är och bara ha en massa kameror i ansiktet. Det är en bizarr upplevelse. Mm. Säger han och går.
Alltså det är klart att det kan vara lite pressen om folk trycker upp mobiler och är nyfikna. Och även om de kanske bara vill ha en skymt och på avstånd och sådär. Men å andra sidan, Prince Andrew, wake up. Alltså var och varannan, typ varenda har en mobiltelefon i sin hand. Och sociala medier och så vidare. Det kan ju ändå inte vara en chock för Prince Andrew.
Det har väl funnits kameror i mobiltelefon i alla fall 15 år.
Ja, han har varit inne på Royal Lodge också. Ett rum med Fergie och bott under en sten.
Men jag kan väl också tycka ibland när man kommer till ställen med kungafamiljen att oj, det är bara skärmar i luften. Men man är så van vid det. Jag tycker också det är så onödigt att han ska gå fram och vara så puttrig liksom.
Ja, han kunde ha varit lite trevlig
istället. Ja, var lite trevlig istället.
Jag tror att han hade vunnit på det.
Ja. Nu har vi kommit fram till veckans Harry och Meghan.
Ja, Meghan har bloggat, hon har ju startat poddar, gjort tv-serier och öppnat upp sina sociala medier igen. Men kanske är det nu som hon på allvar tar steget fullt ut och blir en influencer. Meghan har nämligen skapat ett konto i appen Shop My, en app där influencer kan tjäna pengar på att tipsa andra om plagg och produkter.
Mm.
Nu är vi liksom här igen i...
Tassa runt i dessa leriga marker.
Ja, kommersiella krängarträsket.
Ja, det är bara köp, köp, köp. Men hon har i alla fall länkat då till den här appen eller sajten i ett inlägg på Instagram. Och så skrev hon att ni är många som har bett om det. Här är lite shopping för att starta veckan. Det kommer mera. Och så har hon då lagt upp på den här Shop My massa produktbilder, kritvita linnebyxor, beige skjort. Stickade tröjor i olika modeller, smycken och så var det massa smink och grejer. Och sen är det ju sådär att det är ju köplänkar. Så klickar man på den och köper produkten så får ju då Meghan mellan 10-30% av värdet helt enkelt.
Mm, precis, det är sådana här så kallade affiliate-länkar. Ja, okej. Men det som jag reagerade mest på, vi har ju snackat tidigare i podden, jag tror det var förra veckan om det här med att hon inte har visat några bilder på sina barn. Det har ju förekommit lite så här AI-manipulerade bilder på nätet, men man, liksom, det är ju inte äkta bilder. Men nu såg jag plötsligt att hon använde sina barn i det här.
Ja, jag får lite ont i magen av detta. Hon använde sina barn för att göra reklam då för den här försäljningen på den här appen. Hon har ju sagt i så många år att hon vill inte exponera sina barn. Hon är ofta rasande på fotografer för att de tar bilder och så vidare när de är ute på ärenden och ute på stan. Jag är helt med på att hon vill skydda barnen.
Mm.
Och det är ju ändå så att hon har inte visat deras ansikten. Mm. Så är det. Inte heller på den här reklambilden. Men det är ändå så att hon håller då Lille Betty i famnen. Och Archie klamrar fast sig på en av hennes ben. Så man ser bara ryggarna på dem och så lite del av ansiktet och hår och sådär. Hon är enormt medveten om vilken sprängkraft de här bilderna har. Och att såklart det lockar till att då klicka på den här bilden. Så jag kan tycka att, här ser vi det igen. Det är lite dubbelmoral bland de här människorna. Ska de kränga saker så, då gör de rätt mycket för att få in klicken, så att säga. Mm.
Och nu startar hon ju även sin andra podd. Den första heter Archetypes och den här nya har fått namnet Confession of a Female Founder. Nu har produktionsbolaget Lemonada Media lagt upp en trailer på vad som komma skall. Vi tar och lyssnar lite.
I'm Megan and this is Confessions of a Female Founder. A show where I chat with female entrepreneurs and friends about the sleepless nights, the lessons learned, and the laser focus that got them to where they are today. We're diving into the highs.
It just started climbing and climbing and climbing, and there was 5,000, 10,000 people on our website. And I called Roger and said, what's going on?
And the lows.
I'm sitting there the next day. I've pissed off everybody. I'm broke.
Det är jättefint att hon lyfter andra kvinnor. Du och jag har pratat om det mycket nu.
Ja, liksom. Älskar det.
Jag gillar att hon liksom fokuserar på framgång och så vidare. Men nu är vi inne på det med försäljning igen och kungligheter. Jag blir liksom inte sugen på att lyssna på detta. Att det här ämnet ska handla om att maximera en försäljning av någonting. Och, jag kanske ändrar mig när första avsnittet kommer.
Ja, jag vill inte att vi får inte låta för negge idag igen, känner jag. Alltså det är ju, okej, bara för att tydliggöra så vi inte får massa arga mejl. Vi gillar att hon tar fram kvinnor som är företagare, kvinnor som gör intressanta och bra saker. Och hela grundidén handlar om att de då ska få berätta lite behind the scenes hur det har gått och sådär. Ja. Men när man lyssnar på det, det blir också lite den här känslan man fick i hen With Love Megan. Det känns inte riktigt äkta, det känns väldigt sensationellt på något sätt. För med en superglad röst i den här trailern, nu ska vi säga, poddavsnitt har vi inte lyssnat på än. Så vi kanske får ju avbön sen om några veckor, Jenny. Men man hör då gästerna ge erkännanden om sömnlösa nätter, vad de har lärt sig, fokuseringen som krävs. Jag var ruinerad och ingen ringde mig. Och jag visste att i det ögonblicket att jag ville stå för någonting annat och inte bara sälja saker. Och så kommer det in lite så här girl talk. Du är inte singel längre, har jag missat något? Ja, lite typ så där. Jag vet inte. Som sagt, det kan komma att bli jättespännande. Men det blir lite kvinnligt förlöjligande i detta. Vad vi har hört hittills, tycker jag. Men vi lyssnar. Kanske är det den här amerikanska glättiga tonen som gör det.
Jag tror det.
Kan det vara det?
Jag tror att vi kontra USA, vi har en annan typ av kommunikation kring kvinnliga företagare, tror jag. Det är inte så mycket där. Det känns lite amerikanskt.
Oh my god, do you have a new relationship?
Ja, det känns lite amerikanskt. Lite Hollywoodfruar.
Eller så är det vi som måste bara liksom...
Vi får tagga ner.
Vet ni vad? Så fort vi har hört första avsnittet så tar vi upp det igen. Och ni får gärna skicka in vad ni tycker också. Det är jättespännande när det har kommit. Ett mejl alltså. Okej. Vi går över. Prins Harry, han har tvingats ta ett oerhört tufft beslut. Han och hans nära vän och kollega prins Seiso av Lesotho. Uttalar jag rätt?
Ja, men det är svårt. Ja, det är svårt. Ja. Men han är från Lesotho, den här prinsen.
Ja, exakt. Ja. Och de avgår som beskyddare för välgörenhetsorganisationen Centerbail, som de grundade tillsammans 2006. Den har så funnits ganska länge. Organisationen hjälper utsatta barn och unga i Afrika. Och båda prinsarna går i sina mödrars fotspår, som då fokuserade mycket av sitt välgörenhetsarbete i Afrika. The Times har kommit över ett dokument som avslöjar att prinsen har meddelat sin avgång från sina roller som beskyddare för Centerbail. Det måste ha hänt någonting där, Jenny.
Ja, men jag tycker det här är hjärtskärande. Det här är en oerhört stor sak för Harry och säkert hans prinskollega där också. Centerbail är hans bebis. Det är en organisation som betyder oerhört mycket för honom. Afrika överlag betyder mycket för både Harry och William. Kung Charles tog ju med sig pojkarna till Afrika direkt efter skilsmässan och så vidare. Nej, förlåt, efter Dianas död.
Ja,
men det är också så här då, samtidigt som prinsarna avgår från organisationen så avgår även då alla styrelseledamöter, och det är massivt.
Alltså massavhopp?
Ja, och bland annat då i styrelsen sitter då Harrys nära vän Mark Dyer, som tidigare arbetade för kung Charles. Och de avgår då i protest mot styrelsens ordförande. Jag tror hon är ganska ny som ordförande. Sophie Chandauka heter hon. Och det verkar handla om att hon har tagit beslut om hur de här insamlingsaktiviteterna ska se ut.
Alltså vad de ska göra för att få in pengar till organisationen.
Ja,
i
precis.
Olika
och hur pengarna ska användas. Och då, jag förstod inte riktigt när jag läste det där, men de skulle fokusera insamlingsaktiviteterna till Afrika, vilket resten av styrelsen inte tror på då. Mm-hmm. Men den här Sophie Chandauka, hon har enligt uppgift vägrat avgå. Tänk då, hon har två grundare emot sig. Ja. Hon har en hel styrelse emot sig. Och istället för att avgå och säga okej, jag gjorde kanske ett misstag här. Mm. Nej, då har hon inlett en rättsprocess mot styrelseledamöterna.
Fast man vet ju inte hela bakgrunden. Nej. Men när du berättar det så här så låter det ju supertrist.
Ja, för hon menar på det, de har ju frågat hennes lämplighet då för rollen som ordförande.
Mm. Men okej, okay. Vad kommer hända med här? Tror du att det liksom nu är över och slut med det här? Eller vad tänker vi? För det låter ju som en jättekonflikt,
ja,
i rättsprocess, ja. Och en härva helt enkelt.
Ja, det är ju alltid tragiskt just när det gäller välgörenhetsorganisationer att det blir bråk.
Mm.
Och jag tror att det här är en jättesorg för Harry, som har verkligen lagt så mycket energi på Center Bale eller Center Bale. Men den brittiska välgörenhetskommissionen då har blivit informerad om situationen. De har också uttryckt oro då över de här pågående händelserna. Och de här två prinsarna, alltså när jag läste deras gemensamma uttalande då som har läckt till The Times, så säger de så här: det är förödande att relationen mellan välgörenhetsorganisationens styrelseledamöter och styrelsens ordförande bröt samman bortom all reparation, vilket skapar en ohållbar situation. Och de säger även att de är verkligen förkrossade över att styrelsen tvingats ta detta steg. Det som hänt är ofattbart, vi är i chock över att vi måste göra detta. Men vi har ett fortsatt ansvar gentemot Center Balles förmånstagare. Ja, det är sorgligt.
Ja, det är sorgligt.
Och jag tror det sätter spår i Harry. Han har ju blivit av med så otroligt mycket sedan han lämnade kungahuset. Så det här var en hjärtefråga för honom.
Nu är flärden och lyxen tillbaka på slottet. Första representationsmiddagen har skett där, det var några dagar sedan. Och det är den första sedan 2022. Vi måste ju ändå nämna det här, Jenny. Händer det något spännande? Vi vill veta.
Ja, men det här var ju en premiär, får man väl säga. Det var ju en klassisk representationsmiddag, men jag tyckte ändå det hade lite extra kunglig glans, just för att det var så länge sedan som man hade sådana på slottet. Men det var idrottsstjärnor, näringslivstoppar, ministrar, konstnärer. Alla bjöds då in till en glittrande galamiddag på Kungliga slottet.
Men vad har de här middagarna för syfte, förutom att det man tänker spontant, liksom representation och nätverkande och intressanta samtal? Och...
Nej, men i grund och botten så handlar det om att man vill då från hovets sida och kungahusets sida uppmärksamma människor som gjort bra saker för Sverige. Och det kan vara nationellt eller internationellt.
Mm. Jag förstod att anledningen till då varför man inte haft de här middagarna på några år, det är ju dels då pandemin, men även att den nuvarande ekonomiska krisen ledde till att kungahuset fick skjuta fram representationsmiddagarna under en period.
Mm. Jo, men alltså 2024 så levde ju hovet med ett tufft sparkrav på mellan 20 och 25 miljoner kronor. Och då fick man dra in på det man kunde dra in helt enkelt. Och då verkar det som att man inte kände att galamiddagarna var något man kunde prioritera. För det är klart att det kostar pengar att bjuda 150 personer på en tjusig middag, det gör det ju. Men jag menar den här kvällen, gästerna har ju inte märkt av det här ekonomiska tänket, för att kungahuset jobbar ju väldigt hårt på att det ska vara en upplevelse för alla. Och jag pratade med en av gästerna som var där, och hon sa att det var fantastiskt, det var outstanding.
Ja, vad härligt. Det har varit ett långt program idag, Jenny.
Ja, mycket att prata om.
Ja, vi som brukar säga så här, nej, nu måste vi, kan inte hålla det så långt och få annat att göra. Så.
Ja.
Men jag hoppas att vi tog upp några saker som lyssnare ska tycka känns spännande och intressanta.
Ja, och har ni lyssnarfrågor så kan ni mejla dem till kungligt@aftonbladet.se.
Och som en avslutning på Kungligt idag så kan vi ju berätta att efter kungen råkade säga fel namn på Carl Philip och Sofias fjärde barn, ni vet, den här konseljen. Inse istället för Ines. Men nu finns det två registrerade med namnet Inse. Kungen sätter nu alltså även en namntrend, och det går att faktiskt läsa en artikel på aftonbladet.se med mamman till en av dem som då har nu en dotter som heter Inse.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs
Tack,
nästa vecka.
Snälla. Vi hörs!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.